Radioplay. Vad är skillnaden mellan manlig omskärelse och kvinnlig könsstympning? Exakt vad är det som tas bort från kroppen? Och vilka konsekvenser kan man få av det här? Hej allihopa och välkomna ska ni vara till Succépodden Alla våra ligg!
Tack så mycket!
Tack!
Jag heter Anna, du heter Amanda.
Ja.
Och det här är en podd om sex, sexualitet och om att äga sina val.
Pang på!
Amanda, jag måste berätta om en tråkig grej som hände i morse.
Kul!
Jag onanerade i morse.
Kul!
Mm. Två gånger tror jag att jag fick orgasm. Tror. För att det var... Jag vet inte vad som hände. Jag liksom, du vet när man precis kommer upp i det där... Mm. Det där.
Mm.
Och sen bara...
Vart gick
alltså, det? Det blev ingen explosion.
Nej.
Och då tänkte jag så här... För att vi har ju ganska många tjejer som frågar så här...
Hur vet man
om man får orgasm? Jag förstår dem. Herregud, mina två... existerande halvorgasmer idag. Jag vet inte.
Usch, vad dåligt.
Ja. Sen till slut så plockade jag upp en som lufttrycksvibrator, för då vet man. Ja, men, för det de levererar ändå är liksom en lite mer handfast orgasm.
En kompakt en.
Ja.
Kan inte du apropå det berätta om det där du berättade för mig när vi var på spa? När du blev jättegammal efter att ha kommit.
Men gud, jag verkar så himla löjlig. Ja. Det var ganska länge sedan, några månader sedan. Jag och Marcus hade legat och jag vet inte, vi hade väl hållit på ganska länge. Eller så var det något konstigt i luften typ. Så när jag...
Något konstigt i luften?
Ja, men att det var kanske torrt eller fuktigt, jag vet inte.
Mm.
Så när jag kollar mig i spegeln i badrummet liksom precis efter så ser jag att jag har fått en sån sjuk rynka. Alltså allmänt mycket, mycket rynkigare än vad jag är i vanliga fall. Men en rynka här mellan ögonbrynen som är så djup. Alltså nu börjar jag till det här. Försöker visa liksom som att någon har tryckt ihop liksom huden. Och jag fick panik. Och bara, vad i helvete är det här? Är det här liksom så jag ser ut nu för den här... Det var liksom inte värt, den här orgasmen var inte värt det.
Alltså jag blev...
Och då tänkte jag på dig, Amanda.
Ja, för vi pratade för jättelänge sedan om när jag åkte skidor och mitt ansikte liksom frös i en viss pose. Typ. Så när jag kom in på toaletten och såg mig själv i spegeln så hade jag blivit 80 år gammal och det var hemskt.
Den bilden är vidrig,
jag kan
förlåt.
Lägga upp den bilden igen, för det är ändå en gammal goding som jag gärna bjuder på. Men Anna, jag blev så himla glad av skade. Glädje när du berättar om det här, eftersom att det är alltid så här när vi träffar folk att folk bara, hur gamla är ni? Jag bara, jag är 30, och så kollar de på dig och bara väntar på att du ska, eller nej, det är snarare så här, jag säger 30 och så kollar de på mig och nickar och sen kollar de på dig, väntar sig ett annat svar för att du ser så jävla ung ut. Det var till och med någon som skrev på Instagram häromdagen om att hon hade frågat sin pojkvän som bara, I guess she's like 14. Och sen på mig då, oh she could be 30.
Men 14 är inte en ålder man gärna vill se ut.
Nej, men det, jag blir ändå riktigt avis för dig, för att det alltid är den här jävla skillnaden.
Ja. Får vi skaffa fler rinkor från när jag kommer.
En liten spaning jag har som inte är jättestor, men ändå som jag vill ta upp, det är att jag har läst Flora Wiströms bok Hålla andan. Mm. Och där när hon har sexscener med så beskriver hon lubrikationen som silver.
Mm.
Jag har hennes silver på mina händer. Och jag tycker liksom att det här är både så fint och snyggt och så jävla äckligt på samma gång. Så det är otroligt komplexa känslor inför det. Vad tycker du om det uttrycket?
Jag tycker att det allmänt att det känns som väldigt tjockt.
Tjockt?
Ja, lite som olja typ.
Mm. Typ i vattnet eller?
Mm.
När man ser skiftningar.
Ja, precis. Mm. Och det tycker jag låter äckligare än ordet lubbe. Men lubrikation tycker jag också låter rätt äckligt. Men ja, jag vet
silver.
Inte.
Oj, det rinner silver ur mig nu. Ska man säga så lite sensuellt?
Nej.
Åh, gud, det kommer silver. Nej. Alltså, jag älskar Flora Wiström och hennes bok, det vill jag påpeka.
Absolut.
Men uttrycket, som sagt, väcker dubbla känslor inom mig. Men nog om det.
Ja,
idag nog om det. Så ska vi ha ett avsnitt som vi presenterar helt och hållet tillsammans med Läkarmissionen.
Mm.
Och det tycker jag känns så himla bra, för att avsnittet och ämnet, de går så bra hand i hand.
Ja, de har ju ett projekt där de anordnar läger för tjejer i Kenya som under liksom en period där folk könsstympas, där tjejer då behöver åka och könsstympa sig, då kan de istället åka på de här lägrena.
Mm.
Och så slipper de då könsstympas. Och det är jättefint.
Det är riktigt fint.
Mm.
Och för det som vi ska prata om, det är ju just modifiering av kön på ett eller annat sätt. Om det har att göra med kultur, eller det har att göra med kultur, men det, i vissa fall så gör man det av estetiska skäl och i andra fall så gör man det för att man vill begränsa och inskränka folks sexualitet.
Mm.
Och personen vi ska ha med oss, hon heter Ida Rundberg och hon pluggar till sexolog i Malmö, Sveriges enda sexologiutbildning för övrigt. Och hon har skrivit ett arbete om det här faktiskt som vi har fått läsa och det var asspännande.
Ja.
Välkommen hit Ida!
Wow. Tack snälla!
Får jag läsa en fråga som vi fick på Insta, det allra första som jag gör?
Shoot!
För då var det här att vi hade sagt för några veckor sedan att det är en skillnad på att skära i män och kvinnors kön. Eftersom jag sa att eftersom att det oftast görs för att kontrollera kvinnor, medan när man skär i män så gör man det oftast av hygieniska eller religiösa skäl.
Mm.
Och då skriver man så här: hej allvarlig, bla bla bla, jag brukar inte skriva till podcast eller lägga mig i vad folk säger, men när ni säger att könsstympning på män inte är jämlikt med kvinnor blir jag väldigt besviken. Jag älskar er podd men förstår inte riktigt tankegången. Du skär av en bit av en mans kön med en kniv ofrivilligt vid en väldigt liten ålder och ni tycker att det är okej för att det är hygieniskt och de fortfarande kan njuta. What? Är det ok att stympa djurs svansar för de kan ju fortfarande leva lyckligt utan en svans? Är det ok att de syr ihop kvinnors vaginor för att bevisa deras oskuld? För de har ju klitoris kvar så de kan ju njuta sen. Nej, fy. Ja, och då så vet jag inte. Nu kände jag att jag blev osäker.
Ja, och här känner jag mig lite... Jag känner mig också väldigt osäker för jag har då för mig att man skär ju bort klitoris hos kvinnor. Vilket gör att det är svårare att njuta.
Mm.
Men män har ju fortfarande kvar samma möjligheter.
Och jag tänker också att ursprunget eller anledningen till att man varför gör det här är så olika. Men Ida, du får gärna svara.
Ja, det är ju en väldigt komplex fråga och den är ju väldigt individuell och subjektiv.
Mm.
Så att jag kan förstå reaktionen och jag kan förstå liksom andra sidan av myntet också. Det är ju så att ingreppet som du gör när du omskär en man är inte lika omfattande.
Mm.
En man kan i de flesta fall behålla sin känsel och sin förmåga till orgasm och sådär. Vilket är en liten skillnad från en kvinnlig omskärelse. Där du tar bort, nu finns det olika omfattningar av omskärelse på kvinnor också.
Mm.
Men i de flesta fall så tar du bort de yttre delarna av vaginan. Alltså klitoris, inre blygläppar och så syr du ihop de yttre blygläpparna och lämnar ett hål för urin och mensblod typ.
Mm.
Så det är ett mycket mer omfattande ingrepp på kvinnor, ja.
Mm.
Men det finns också jättetråkiga fall där män förlorar känsel.
Mm.
Där det blir fel. Mm. Man skär för mycket. Man skär fel helt enkelt också. Och där
men det är
man
ju väl av misstag då, inte av meningen?
Ja, det får vi väl verkligen hoppas. Men det kan ju också handla om okunskap.
Mm.
Och det kan också handla om att man inte gör det i en steril miljö. Det finns ju en svensk lagstiftning för omskärelse av penis. Som har funnits sedan 2001.
Okay.
Som specificerar precis hur det ska gå till. Mm. Och att det ska vara av kunnig personal, alltså typ läkare, sjuksköterskor och så. Och att det i största möjliga mån också måste ske med pojkens samtycke.
Aha.
Efter en viss ålder. Och, ja, det är lite snårigt det där. Eftersom många omskärs som små bebisar.
Ja, precis. Ja.
Så att,
men det jag tänkte då om att det är skillnad på att man, varför man skär i könen. Alltså visst, för med kvinnor så är det väl för liksom någon sexualitet för att de i vissa fall ska kunna bli bortgifta. Men medans män, det är väl sällan man gör för att kontrollera dem, eller?
Ja, nej, det finns vissa skillnader. Kvinnlig omskärelse handlar ju om lite olika saker. Det kan handla om kultur. Att man, det finns en viss tro i vissa delar av världen att klitoris är farlig.
Mm.
Att klitoris är liksom rester av att vara en man. typ. Och att eventuella barn som ska passera genom vaginan på väg ut kan ta skada av att man har en klitoris. Aha. Eller att klitoris är farlig för den manliga partnern. Så det finns vissa som kulturella föreställningar kring klitoris. Vilket då gör att faktiskt både män och kvinnor i den kulturen vill ta bort den. För man tror att det är rester. Man ser det som att man så att säga gör sig av med man gör sig mer skillnad mellan man och kvinnor på ett sätt då, när man plockar bort det här då.
Men vad har de för belägg för de här olika tron? Ja, finns det något slags bevis överhuvudtaget på att något av det här skulle kunna stämma?
Det beror ju på lite vad man ser som kvalificerade bevis. I västerländsk kultur så har vi ju en extremt stor tro på forskning, research, att liksom ställa frågor mot varandra och titta på dem på ett, försöka titta på dem på ett objektivt sätt.
Ja.
Och då i våran kultur så vet ju vi då, inom citationstecken vet, att vi alla är ju kvinnliga embryon först.
Just det.
Innan Y-kromosomen kickar in och utvecklar en penis då hos pojkar. Så att det beror ju på lite vad man ser som vetenskap.
Ja, just det.
Och det är ju det som gör det så svårt, att kultur är så olika för olika människor.
Ja. Jag måste bara fråga, vad är skillnaden på omskärelse och könsstympning?
Det är egentligen ingen skillnad. Man brukar prata om att könsstympning är ett begrepp som till viss del kan verka stigmatiserande. Och att människor som själva är omskurna inte alltid vill bli kallade stympade.
Just
för
det.
Att de ser inte sig själva som stympade.
Okej.
Okay. Så att Det finns ingen skillnad i innebörden, om man säger, men det finns en laddning i att vara stympad som kan ha för- och nackdelar med att man nyttjar den. Det kan ju ha fördelen att faktiskt lägga lite en fas på vad det är vi faktiskt gör eller vad det är man gör med kvinnors underliv när man plockar bort saker. Men det kan också vara ganska kraftigt att kalla någon för könsstympad.
Just det. Samtidigt som man vill ju att det ska låta allvarligt, för att det också är en allvarlig sak.
Ja.
Ja. Mm, klurigt. Hur påverkar en sexualitet och en sexliv då efter? Både som män och kvinna.
Ja.
Man och kvinna.
Det är ju också väldigt individuellt, som är det mesta annat som rör vår sexualitet. Men, och det beror på olika saker. Dels beror det ju oftast kanske på hur bra läker man. Får man liksom ärrbildningar av det här, eller läker det ihop fint? Och vilka delar har du kvar versus vilka delar försvann och så vidare.
Vad är vanligast liksom?
Det går nog inte riktigt att säga.
Nej.
Det beror på lite vilken region man tittar på det här i. För som till exempel i Somalia så är det väldigt vanligt med den tredje typen av omskärelse. Och det är den faraoniska. Och då blir det helt slät. Då plockar du bort allt det yttre så att säga och syr ihop.
Just det, för du också eller när vi snackade innan så sa du, för det har vi inte sagt i podden, att WHO definierar 4 olika steg av könsstympning. Så det är därför du menar att det finns steg 3.
Precis. Och det fjärde steget är, om man säger, eller klass 3 är den grövsta. Och klass 4 är typ slasktratten.
Vad menar du med
det? Ja, alltså ingrepp som görs i underliv som är lite svårdefinierbara. Kan handla om prickning av klitoris eller att bränna. Eller okay. Så att det finns liksom slasktratt, alltså rest,
allt som hamnar på övrigt.
Ja,
ja. men
den övriga inkorgen så att säga.
Men alltså, om man blir då helt slät, hur gör man med liksom urinröret, alltså hur kommer saker och ting ut?
Det lämnas ju då en liten öppning där urin och mensblod ska kunna komma ut då. Och sen när du väl då, för om man i vissa kulturer då så gör man det här som en tradition för att då öka den här flickans potential för att bli bortgift.
Mm. Just det.
Och då, som du var inne på innan, kontrollera sexualiteten i den bemärkelsen att man har föreställningen att man blir mindre promiskuös av att man omskärs.
Mm. Det låter ändå rimligt att man blir det också.
Ja, både ja och nej. Men du, det är klart att någonting förändras där nere. Mm. Men det kommer vi till här lite senare, just vad som faktiskt eventuellt händer i hjärnan och sådär när man gör det. Men då ökar man potentialen att kunna bli bortgift, vilket då anses viktigt i vissa kulturer.
Men och själva öppningen, slidmynningen, den låter man vara orörd då, eller? För att kunna bli penetrerad sen?
Ja, det oftast så är ju hålet för litet för att kunna utföra någon typ av penetration. Mm. Så när man då har gift sig så kan man då bli uppklippt eller öppnad för att kunna genomföra samlag. Och även då man ska föda barn.
Just det.
För i vissa fall så kanske öppningen har varit tillräckligt stor för att ha ett samlag, men det kan inte passera ett barn igenom den. Så då måste man öppna upp då. Och det gör man ju i Sverige. Men man syr inte igen det igen. Man kan inte bli ihopsydd igen, så att säga.
Aha. Vadå, man får inte det i Sverige?
Nej, får man inte.
Aha.
Men okej, nu så kommer tyvärr jag förstöra alla våra liggande genom min nästa fråga.
Okay.
För att jag tänker på det här. Jag är jätterädd. Tre hål har vi. Anus, slidmynning och
urin.
Precis, och det är då jag blir förvirrad. Alltså, nej, men, är det samma hål? Du, som du sa att urin och mensblod ska komma ut genom, som man sen ska penetrera också. Det är ändå samma. Nej, för det var ju det jag menade med min fråga.
Jo, men alltså man lämnar ju en öppning. Sen, nu är inte jag läkare, så att jag kan inte säga hur eller var man sätter den öppningen. Men det, man lämnar en öppning och där är tanken att allt som båda ska ut ska komma ut. Och det är ju detta som då också kan utgöra risker och svårigheter för kvinnan. Just för att det är... lätt blir infektioner eller så.
Gud, det fattade inte jag. Jag trodde att det var ett varsitt hål. Ett för urinen, ett för... Nej. Liksom. Ja, hjälp! Okej.
Okay. Vi har ju haft lite dum i huvudet komplex på senaste. Och skämtat mycket med varandra om att vi har väldigt grunda hjärnor. Så att det var det, därför jag sa att jag kommer förstöra alla våra liggning.
Ja.
Och jag ber om ursäkt för det.
Nej, men det var ju en bra fråga. Det var jag som var dum i huvudet här.
Skönt.
Och jag trodde att... Jag förutsatte att det var bättre än vad det var. Men hur... Och män då? Vi får inte glömma männen.
Låt oss inte glömma männen.
Nej, för då blir de arga.
Ja. Hur påverkas de av en omskärelse? Okej, och det här... Nu kanske jag förstör allvarlig.
Ja.
För jag tänker att det är mer rimligt att säga omskärelse om män och könsstympning om kvinnor.
Ja, det tycker jag med.
Ja, och det är ju en liten spännande... diskurs också, tycker jag. För att någonstans när man använder de olika begreppen så lägger man ju till viss del en liten skillnad i, alltså värderingsskillnad i dem också. Att man inte tycker att ingrepp på män är lika allvarliga som de är på kvinnor.
Mm.
Och det kanske är det som den här lyssnaren som skrev till dig också vill komma åt. Och sen om det är en modern diskurs att ha eller inte, alltså det kan man ju diskutera hur länge som helst.
Mm.
Men män har ju på insidan av förhuden så sitter det köttlar och sånt som utsöndrar sekret som är till för att smörja ollonet.
Ja.
Så när du plockar bort den huden så försvinner också det här smörjmedlet.
Aha.
Så. Och det kan ju då påverka på lite olika sätt. Ollonet blir ju exponerat och kommer ju sen då ligga mot kläder och hud och sådär. Och
blir mindre känsligt.
Blir mindre känsligt.
Ja, ja.
Sen har man väl inte egentligen kunnat fastställa det via forskning. Det är väldigt svårt att forska på. Då måste du ju ha någon som kanske har haft förhud i vuxen ålder och sen har tagit bort
det.
Den.
Det är såklart.
Och det är sådana longitudinella, alltså långtgående liksom, över tid forskning. Det är inte så himla lätt att göra.
Nej.
Så det kan ju vara något att hitta på om man vill.
Det är lite tips
nu
till alla
våra
lyssnare.
Nu går vi in i lågkonjunktur och då ser det toppen med lite yrkestips.
Jag kanske tar den själv, men vet, tycker ändå att jag tycker det är roligt.
Jag tycker att du är passande. Jag tycker att du ska göra.
Jag har ju förutsättningar för det. Nej, men och då... så att över tid då så blir ju ollonet grövre, alltså hårdare. Huden blir hårdare. Mm. Och nervändarna som har suttit, alltså de nöts ju typ. Ja. Och sen är det vissa som tycker att det är jättebra för att de blir mer uthålliga i sängen. Vissa kan tycka att det är jättejobbigt för att de har svårt att komma. Så att det... Återigen den här individuella faktorn, hur man upplever det och lite grann vad man har för partner och hur partnern upplever det. Men det är inte helt oproblematiskt heller. Det är det inte.
Ja, Amanda. Mm? Du skulle göra något.
Mäta lite grann.
Du skulle mäta din styrka.
Ja.
Ja. Hur har det gått?
Jo, det har gått både bra och dåligt.
Okej. Okay. Ja, det visar sig att du är jätte...
Nej. Okej, så här. Jag gjorde mina äggövningar, var i sängen. Viktor var ju hemma förra veckan, så han var också hemma samtidigt. Så faktiskt när jag hade gjort mina äggövningar klart och jag behövde en sax för att klippa ett snöre och också vatten till min vattenflaska som jag tänkte använda som vikt, då så frågade jag Viktor om inte han kunde hjälpa mig. Men jag orkade inte hålla på och klä på mig och gå upp till köket. Alltså, jag låg redan där förberedd med ägg inuti mig. Snöre som stack ut som ett tampongsnöre. Och var liksom så redo att bara knyta fast något där.
Mm. Så sexigt.
Tack. Mm. Ja, sen slickade han mig. Nej, ska jag. Och så här, det, i det här paketet från Kimanami, gud vad vi pratar om henne. Hon är ju väldigt flummig, så då så har vi också fått med oss silkestråd som tydligen ska vara det bästa. För det är det mest hygieniska och bla bla bla. Men den här silkestråden är ju typ lika tunn som spindelnät. Ja. Så man måste ta flera varv av den för att komma igenom det här hålet på själva ägget som man stoppar in i fittan. Och det är väldigt störigt att trä igenom någonting där, framförallt när man har haft det inne i sig. Och fittgojs är
Det är lite slippery.
Ja, nej, eller snarare inte. Alltså, jag tycker mer att det är krämigt. Alltså, det blir förstoppat, det där pyttelilla håret som är liksom 2 millimeter.
Oj!
Ja, så är, mitt gojs. Eller det beror på vad jag beror mig befinner.
Det liksom packas i det här lilla hålet.
Ja, verkligen. Alltså typ som en pormask blir det.
Vad äckligt. Och hur fan måste jag skriva?
Va? Nej, sluta. Det är inte så äckligt. Hur blir det med dig? Vad taskigt.
Nej, jag vet inte. Jag har aldrig sett det. Men jag har liksom en tråd. För jag använder ett annat slags ägg som jag har köpt som inte är då Kimanamis rekommenderade ägg. För jag tycker hon är idiot. Och då är det ett annat ägg som har liksom en slags plastsnöre i sig redan. Okay. Och den tar upp ganska mycket av hålet. Så att den sitter ganska tight, så jag har inte märkt att det har blivit något.
All right. Jag måste ju hålla på och trä ny tråd typ varannan gång jag använder det. Det är skitstörigt.
Ja, vänta, vad kostade det här ägget? Var
nej, men det ingick ju, det ingick ju i kurspriset. Och du fick betala lite mindre för att jag fick det här riktiga ägget då. Men om man ska köpa det ensamt, då kostar det, hör och häpna, 3000 spänn.
Nej!
Jo.
Du skämtar. Nej.
Ja, det är verkligen... Man har sina prioriteringar.
Och fy fan vad onödigt.
Ja, åter till läxan, Anna.
Ja, förlåt.
Då så kom Victor med en halv liters flaska som jag knöt runt. Och det är också väldigt svårt att knyta. Alltså, en halv liters flaska med en tunn tråd. Hur fan knyter jag det?
Vet inte.
Nej, men jag lyckades i alla fall. Och så stoppade jag in ägget i mig. Och det gick bra. Alltså en halv liter, eller ett halv kilo då. När jag bara stod stilla. Men när jag sen försökte gunga fram och tillbaka, för det är också en av övningarna man ska göra, då föll det ut.
Aha.
En del av mig vill skylla lite på att det blir så jävla, när man har fått upp blodcirkulation där inne, det blir så jävla fuktigt så att det liksom, då blir det slippery och åker ut. Men det är också möjligt att det var på grund av min styrka.
Okay.
Men egentligen så skulle jag vilja testa med lite mer vikt. Men hur fan hittar man en vikt? Alltså hur knyter man fast en vikt? Det är inte som att jag har massa bly hemma.
Nej, det är svårt. Ja. Jag har liksom en liten påse som jag har samlat lite grejer i. Bara hittat tunga saker i lägenheten som jag lägger i påsen. Ja, det är jättesvårt.
Ja, och jag har egentligen en och en halv liters flaska. Men den har jag inte druckit upp än.
Nej.
Så jag tänker att jag ska fortsätta lite grann.
Just det.
Så den nästa gång kanske jag kan leverera 1 kilo. Men så jag skulle vilja testa igen om det är okej och få en till vecka läxa.
Absolut. Mm. Sen tycker jag att det är dags att liksom börja med typ frukter och sånt. Alltså knyta fast en ananas och sånt.
Ja. Fan, man ska gå scouten också för att alltså för att lära sig knopar till det här jobbet.
Ja, nej, men du får en vecka till. Men då vill jag fan ha resultat.
Men Anna, du kommer ihåg att förra veckan sa vi det här med att du kommer i hemlighet jämföra dig med mig. Och jag kommer inte veta din status. Det är pissprovocerande.
Ja, jag förstår det.
Kommer du testa 1,5 kilo nu? Nej. Eller har du redan gjort det?
Nej, jag har lite gett upp.
Okej.
Okay. Ja. Men kanske kommer det ändå. Men jag kommer inte säga något.
Nej.
Precis som du tror.
Ja, men då så är det jag som har veckans läxa nästa gång. Den här äckliga, pormaskiga fittan fortsätter.
Ja. Ja.
Vill du också tipsa om det där påskgrejen?
Ja, det är ju påsk. Grattis kan man väl säga. Och vi vet att det här är en del av ett ganska allvarligt ämne.
Just det.
Alltså i det här avsnittet. Och just veckans läxa spelar vi in lite efteråt. Liksom, vi spelar in avsnittet. Men vi vill tipsa om något ganska kul. Och det är en liten påsk. Det är ett påskknep och knåp. Som vi har på Instagram.
Det bästa. Det är bästa.
Ja. Och man kan väl säga att det här är sponsrat av Liggboxen lite snabbt. För att vi måste säga så. Och vi kommer ha en liten tävling på Instagram. På Liggboxen på Instagram.
Precis.
Så gå in där så kommer ni få lite påskledtrådar. Kan man säga så?
Ja, men ni får se vad det är när ni väl...
Ja.
Det är en påskäggsjakt, en digital.
Exakt.
Ja. Ja. At Liggboxen alltså. Och sen får ni gärna följa oss på vårt vanliga konto Alla Vara Ligg.
Ja.
Båda.
Vi har båda.
Följa gott.
Ja.
Hej då.
Okej, hej då. Nu fortsätter avsnittet.
Ja. Okej, det här kanske inte är en direkt fråga, men en sak som jag tyckte var så himla intressant med ditt jobb som du skickade till oss, alltså arbetet om könsmodifiering, det var det här med att alla typer av ingrepp i kön, oavsett om man gör det av estetiska skäl eller om man gör det av så att säga sexuella skäl, gör man för att skapa förutsättningar för sig själv eller kanske sina döttrar att passa in i en social kontext. Det var ju avspännande för att, som jag uppfattar det, så tycker vissa inte heller att det är så stor skillnad på bara plastikoperera könet mot att könsstympa det.
Mm.
Berätta lite om det här.
Ja, och det är väl... Alltså kön och sexualitet är ju en social konstruktion i mångt och mycket. Ja, absolut, vi föds som biologiska varelser. Men mer och mer så lämnar vi tanken om att liksom, biologi är huvudfaktorn här.
Mm.
Och går mycket mer åt att social konstruktion är det som bygger våran sexualitet.
Mm.
Och hur vi tänker kring den. Och det är väl... som sagt, väldigt kulturellt, men det har vi ju även här i liksom, vårt västerländska samhälle, att liksom, hur tänker vi att ett kön ska se ut?
Mm.
Den är ju väldigt...
Som ett slätt väck, så där som du pratade om, att man skär bort hela skiten.
Mm.
Alltså, ja. Det är ju så man har växt
upp. Men, och hur ser Barbie-dockor ut?
Ja, exakt. Ja. Exakt. Omskurna.
Ja, de är ju helt faraoniskt superkönsstympade.
Liksom.
Ja.
Och det är det vi leker med när vi är små och sådär. Så att det finns ju väldigt starka föreställningar om vad som är en normkropp.
Mm.
Och då även också ett normkön.
Mm.
Och inte minst via porren. Porr kan ha många fördelar, men porr kan också ha jättemånga nackdelar.
Mm.
Och det är väl en av dem. Mm. Att kön i liksom, mainstream-porren är typ likadana.
Ja.
Men det är ohårdrade lite kanske, men jag tror ni förstår vart jag vill komma.
Ja.
Och att då göra kosmetisk intim kirurgi och plastik har ju blivit någon slags lite av en modefluga. Ibland finns det medicinska skäl. Man kan ha problem med att man till exempel har för långa inre blygdläppar och behöva korta dem eller fixa dem för att man får problem av dem och det stör ens dagliga liv och sexliv och så. Så absolut. All kirurgi är inte av ondo, men det finns ju även de som vill göra det av rent estetiska skäl för att det ska se bättre ut. Och oftast blir man ju nekad det. Ja. På många kliniker så nekar man det. Ja.
Men sen har du också skrivit att det är en myt att man inte kan känna något längre för, alltså, för att klitoris är borta. Och att i vissa fall kan en stympning leda till ökad sexuell njutning. Mm. Hur går det till?
Mm. För man tar väl bort hela klitoris?
Ja, det här är spännande.
Ja, det är riktigt spännande. Ja. Berätta för oss.
Det finns då en del forskning som har försökt att titta på det här. Mm. Och en av forskarna som har gjort det, hon heter Gilligan Einstein. Fantastisk kvinna som har skrivit, det var 2008 som den kom ut, från Body to Brain heter den, tror jag, om jag inte säger fel nu. Men då får ni rätta mig. Mm. Och då har hon tittat på neurobiologin i relation då till köns cutting, säger hon på engelska.
Okay.
Alltså genital cutting, omskärelse. Och då kan man lite grann se att, eller som hon har sett, att när någonting försvinner på kroppen, det kan ju vara en arm eller ett finger eller vad som helst, så försöker ju hjärnan kompensera genom att dra om nervbanorna som inte längre kan användas. Så att den kopplar liksom om sig själv och i relation till ryggraden och sådär. Vilket i sig är häftigt. Men när neuronerna i hjärnan som då har varit kopplade till de delar i underlivet som har blivit borttagna, när de förtvinar till följd av att man har tagit bort någonting, så verkar det påverka kommunikationen mellan hjärnan och ryggraden. Så att man paradoxalt nog i vissa fall kan uppleva större lust. Och det gör man då för att det minskar det som kallas bromsen eller inhibition. Som är, man kan ha, när det kommer till sex och lust och attraktion och så har man en gas och en broms. Excitation och inhibition på engelska. Det finns inte riktigt bra svenska ord för det. Men, och då har man sett att när de här neuronerna förtvinar så är det som att gasen lättar. Eller bromsen lättar, ska jag säga. Förlåt. Så att man då upplever en ökad lust.
Men ja, hur stimulerar man könet på, i luften eller? Ja. Tredje gången gillar alla våra ligg going down.
Man viftar lite så, utanför.
Nej, men då vet vi ju också att klitoris är ju så mycket...
Förlåt, det var så jävla...
Men vadå, det är väl en ändå lite rimlig fråga,
ja,
eller?
Absolut.
Fantomsmärta?
Ja.
Fantomstimulans?
Vi vet ju att klitoris är så mycket större än bara klitorisglans och liksom kappan som sitter på utsidan. Den är ju 10-12 centimeter stor och den har skänklar och allt möjligt inuti som omsluter slidöppningen, kan man säga. Så vid penetration så är det givetvis så att de delarna som finns kvar av klitoris har ju all möjlighet att bli stimulerade.
För det tar man ju inte bort då.
Nej.
Men om man tar bort blygdläpparna, för där sitter väl också lite av klitoris, då tas ju väldigt mycket av klitoris bort.
Ja, alltså det här, det återstår ju en hel del forskning att göra på våra underliv, tyvärr. Men så vitt jag vet så sitter det inga delar av klitoris i den bemärkelsen i blygdläpparna. Men blygdläpparna har ju jättemycket nervändar och känsel.
Vi har sagt fel, Anna, jättelänge.
Nej, det kan vara att jag som har dålig koll.
Men vi har ju sagt att de här strängarna på klitorismodellen, att de sitter i blygdläpparna, har ju vi sagt.
Ja, de sitter väl...
Ja, men inte i de inre, tror jag inte.
Nej, de sitter ju i de yttre väl?
Ja.
Okej.
Och de yttre tar du oftast inte bort, utan du syr ju ihop dem.
Just det, jag tänkte att man tog bort hela paketet. Ah, nej. Just det.
Så att, men ni ser, det är snårigt som fan med klittan.
Det är skitsvårt.
Men det som händer då är såklart att de delarna som finns kvar kan ju givetvis penetreras. Och G-punkten är ju inte borta. Nej, det området finns ju också kvar inuti oss. Och även uppemot livmoderväggarna där vi har en AFE-zon som kan vara jätteerogen. Den finns ju också kvar.
Ja.
Så att det är klart att man yttre stimulans kanske inte ger någonting. Och kan vara svår. Men penetration eller liksom på insidan finns ju alla möjligheter att njuta av och få orgasm av.
Ja, för man vet ju, alltså, det är inte asskönt att stimulera ens yttre blygdläppar. Alltså, nej, men det är inte... Nej,
jag tänker att man kan öva upp den känslan.
Ja, det är klart du tänker.
Elak.
Hallå. Det är jättebra.
Vi pratar ju här om könsstympning och så. Och vi har ju samarbete med Läkarmissionen i hela det här avsnittet. Och vill ni ge en flicka en plats på ett läger så att hon slipper få sitt kön stympat, och det tror jag att ni vill, då gör ni bäst i att swisha 200 spänn till
90 00 217. Och så märker man den swishen med hashtag varje flicka. Och man kan ju ge mindre om man vill, om man inte har pengar till det. Men 200 kronor räcker för en flicka.
Då har man räddat en klitoris.
Och
potentiellt ett liv också.
Ja, så det kan man göra. Men vi måste snacka lite mer om männen.
Ja, just det.
Oj, de där, just det. Jag glömde bort.
Min fördom är att det bara är judar och amerikaner som är omskurna.
Och samma här.
Ja, det är en saftig fördom faktiskt.
Oj.
Ja, men det är därför det är en fördom.
Jag tror
såna
inte,
är jag bäst på.
Jag vill inte gärna tro att judar och amerikaner utgör 30% av världens manliga befolkning, men det kanske de gör, jag vet inte.
Nej.
Men nej, så är det inte, givetvis.
Det är för att Trump har så stort ego. Så därför tror man
30%.
Ja, exakt.
Fick vi in den också. Nej, man uppskattar att 30% av världens män är omskurna.
Men det är många. Jättemycket. Mm. Men jag tror inte att jag har upplevt en omskuren man.
Oh, det har jag.
Nej, men jag borde ju rent statistiskt.
Ja.
men hur många i Sverige? Du har inte legat så jättemycket utanför Sverige, eller?
Nej.
Nej, och i Sverige kanske inte 30% direkt.
Nej.
Nej, fast det är det nog nästan ändå. Alltså.
Tror du det?
Tror ni inte det? Vi har ju haft väldigt mycket invandring. Vi har andra, tredje generationen. Och grejen är ju att det utförs ju här också.
Ja.
Det är ju...
Ja, kanske.
Men kan jag få då uppmuntra mina ligg? Kan ni snälla... Om ni lyssnar på det här och tänker så här, jag är ju omskuren.
Varför
du
såg hon inte?
Mig. Ja, kan inte ni skriva till mig? För jag behöver veta det här. För jag har tänkt på det jättemycket och så bara, fan, har jag så dålig koll? Har jag tittat så lite? Eller har jag liksom inte märkt? Ja, side note.
Sen så kommer jag tvinga dig och fråga dem om de skriver dig, om de vill vara med i podden.
Just det, bra. Yes, okej. Ja, judar och amerikaner.
Just det, judar och amerikaner. Nej, omskurna män finns ju i liksom, precis som omskurna kvinnor, i alla kulturer och alla religioner. Det finns ingenting i heliga skrifter, typ Bibeln och Koranen, som säger att man ska omskäras. Men det finns vissa indikationer i till exempel Toran och i haditerna, som alltså är islamisk, vad ska man kalla det?
Gren?
Tradition, när man har skrivit ner islamisk tradition, haditerna, det är skrifter då, där omskärelse nämns. Och det är också lite, varför gör man det? Såklart så finns det medicinska skäl. Det kan finnas killar som har för trång förhud så att det orsakar smärta och problem.
Just det.
Då kan man omskäras eller öppna upp. Det är inte alltid man tar bort allting, men man gör ingrepp.
Ja.
Estetiska skäl, att man helt enkelt tycker att det är snyggare utan förhud.
Ja.
Gud, kommer du ihåg när vi hade YouTube och fick en lyssnarfråga från en kille som skrev, hjälp, min förhud är 200 meter lång. Ja.
Oh, poor thing.
Men det kan inte varit verkligt.
Nej, tror
nej.
Inte. En liten överdrift kanske.
Ja, några hundra meter överdrift. Nej, men och det, och sen, så du har medicinska skäl, estetiska skäl, men sen har du också tradition. I vissa kulturer så ses det som en övergångsrit från pojke till man, till exempel. Så att du gör det i tonåren då. Och sen har du då vissa religiösa skäl, där det ibland kan handla om renlighet, att man har en föreställning om att man är renligare utan förhuden.
Utan flänsost.
Men är det inte så? Alltså jag menar, det känns
det
som
beror
att...
ju på hur man ser på renlighet, för förhuden och flänsosten har ju ett syfte, och det är ju att i princip hålla kuken ren i den bemärkelsen som vi har sekret.
Mm.
Alltså det är en självrengörande faktor. Men omskurna penisar kan ju upplevas renare för att man inte har det också.
För att det inte blir en liten ficka där det typ döljs.
Ja.
Ja.
Och så jag tolkar det inte, renlighet. Och så blir det inte. Alltså,
ja.
Så
jag tolkar renlighet är när man har duschat och även så här, som tjej, att man har lyft på väck och sånt.
Nej, men.
Och då kanske man skulle hävda att en omskuren penis är renare.
Ja. Ja. Men då kan man ju säga att en omskuren eller könsstympad fitta också är renare.
Precis.
Ja. Så att med de orden så uppmuntrar vi det här.
Ja, men det, ni ser ju hur jävla snårigt det är.
Ja. Alltså, ja.
Men ja.
Nej, men, usch, det där kommer få så jävla mycket skit
för. Ja, men jag tycker vi kan ha kvar det. Men, för att vi har ändå uttryckt oss så dumt. Men jag tänkte på det här med Ida, att du har legat med en omskuren kuk. Jag ville få in lite personligt snack också. Jag har också gjort det. Vad var din upplevelse av det?
Jag har nog haft fler omskurna kukar än icke-omskurna.
Wow.
Men då har du tagit alla mina i så fall.
Då är det jämnt ut nu.
Ja, men vad fan?
Är det sant?
Ja, det är sant.
Men mestadels med alltså, utländsk påbrå eller?
Ja. Ja. Men de kan ju likväl vara födda här.
Mm.
Men att de har etniska rötter någonstans eller så. Ja, absolut.
Aha. Vad tycker du är lättast att behandla?
Alltså jag älskar ju det.
Och det är det?
Ja. Ja, jag tycker att oralsex, för det första att ge oralsex, vilket jag tycker väldigt mycket om, blir så mycket bättre.
Mm. Aha.
Ja.
Vad, aha. Men vad, jag tycker att det är en så himla bra... Jag tycker att det är så himla... bra
feedback.
Ja, alltså nu åker den upp och så nu åker den ner. Och det tycker jag är liksom lätt. Ja, men okej, då kan jag se hur hårt och så jag ska dra. Mm. Det är för löst om den inte åker upp.
Ja, just det. Första gången jag runkade någon, då drog jag ungefär hur den alldeles för långt.
Oh.
Att han bara, aj, aj, aj. Det skulle inte hända med en omskuren.
Nej.
Men Anna, del två i din runkdrottning-historik, det blir ju då att få en omskuren man att njuta.
Vadå, att Marcus ska...
Ja, eller om ni öppnar upp ert förhållande som jag ofta stöttar.
Jag stöttar också det, vill jag bara tillägga.
Ja, vi får se. Jag måste snacka med honom kanske.
Ja, det kanske får.
Nej, men och sen, alltså upplevelse, min högst personliga upplevelse av omskurna kukar är också att sexet generellt för min del har varit bättre.
Mm-hmm.
För att mannen i fråga eller männen är uthålligare.
Mm. Mm.
Och det passar mig. Det passar mitt sätt att ha sex.
Mm.
Så klar fördel för mig där.
Fattar.
Trevligt. Mm. Som sagt, det här avsnittet presenterades i samarbete med Läkarmissionen.
Mm.
Ni kan gärna swisha pengar till 90 00 217 och märka det med varje flicka.
Hashtag varje flicka.
Just det. Förlåt mig. Och Ida Rundberg, du har varit otrolig.
Ah.
Oh, om man googlar på dig så kommer man fram till dig och kan också anlita dig som coach.
Ja, det kan man göra. Mm. Jag finns på sociala medier och jag har en hemsida och så vidare.
Mm.
Där jag lägger upp väldigt mycket videos kring sex och relationer och sexleksaksgenomgångar. Och jag ska ha en liten miniserie som börjar snart om våra genitalier. Både manliga och kvinnliga.
Intressant.
Trevligt.
Men vi måste ju fråga sista frågan.
Precis.
Vad är ditt bästa orgasmtips?
Fantasier. Dra fram en riktigt snuskig fantasi. Då är det ju så mycket lättare att komma.
Mm.
Ja.
Alltså, I love it. Och det kan vara världens mest tabubelagda fantasi också. Det är nästan så att det är ju snuskigare desto bättre.
Mm. Nej.
Nej. Nej. Nej.
Ja, jag menar ja. Det är bra tips.
Ja, tack för att ni har lyssnat allihopa. Hej då.
Hej då.